Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå på er mina älskade, fina, underbara Podmi-prenumeranter och god jul på er. Hoppas ni haft en fantastisk jul hittills och ja, god fortsättning får man väl säga också. Avsnitt nummer 423 av den här podden är här och vi trummar på trots att det är jul och nyårstid. Vi kör inga uppehåll i den här podden och det är jag ganska stolt över faktiskt att vi alltid gör det. För det är många poddar som gör det har jag förstått. Men inte vi. Och innan jag presenterar veckan gäst så vill jag ju tacka alla ni underbara lyssnare, att ni fortsätter lyssna år ut och år in och att vi gör det här tillsammans. För utan er skulle den här podden ha dött och försvunnit för länge, länge sedan. Så tack till er alla. Och jag kommer trumma på med den här podden så länge ni vill ha den helt enkelt. Och jag hoppas det blir länge därtill för att jag tycker det här är så roligt fortfarande. Och veckans gäst är en riktig favorit. Det är nämligen Helena af Sandeberg. Denna ljuvliga och otroligt begåvade skådespelerska. Hon är just nu rykande aktuell i både Meningen med livet på Viaplay. Men också i Lars Noréns Tiden är vårt hem. Som har premiär på Stadsteatern i början på mars. Och jag älskade verkligen detta snack. Jag lämnade poddstudion med en sån där positiv energi som tog upp hela min kropp. Och det är verkligen så jag vill ha den när jag poddar. Det är ju det jag söker i de här samtalen. Och jag är så tacksam över det. Så tack till dig Helena att vi fick till den här magin som man alltid vill ha när man poddar. Jag heter Nemo Hedén på Instagram och min mail är nemohedén@gmail.com om ni vill mig något. Och den här podden klipps jag av Daniel Eggenmannen Ekberg. Men nu har jag snackat klart, nu drar vi igång avsnitt nummer 423 av Nemo möter en vän. Här kommer hon, Helena af Sandeberg. Men först av allt kör vi en liten jingle.
Du får lura om du vill, bestäm själv. Jag brukar ha det, jag känner mig lite proffsigare då.
Ska jag ha det?
Nya tider sen du var med sist kan man säga.
Eller hur, men då var vi på ett fik.
Det var vi.
Det var ju galet. Men det var ju också mitt fel. För att jag kunde inte vara hemma om något själv.
Gud, jag kommer samtidigt ihåg det här, men det var ju typ så här 6 år sedan.
Ja, du vet nog bättre än jag. Men jag kommer ihåg att det var jobbigt med ljudet. Alla ville prata runt om.
Vi satt på Espresso House i Hornstull.
Just det, precis.
Och Per Andersson satt ett bord bort, kommer jag ihåg. Komikern.
Gud vad sjukt, det minns inte jag. Jag känner ju Per.
Jag minns det för att jag och han hade någon mini... Eller så här, jag hade dissat honom och hans humor lite innan det i något sammanhang. Så här oskönt bara. Och så när jag såg honom där så fick jag så dåligt samvete. Så jag skrev någon slags mail till honom och bad om ursäkt för det. För jag så här, det var liksom i mitt gamla stökiga liv. Och, du vet, jag började skylla på det, men då dissade jag alla när jag mådde skit i mig själv. Ja, jag fungerade så. Och då mailade jag honom bara så här, jag såg dig idag, jag vill be om ursäkt. Och, så här. Och då svarade han så här, supergulligt och bara så här.
Han är ju otroligt gullig.
Jättegullig. Han bara,
har vi börjat?
Ja, vi är igång.
Nej men gud vad du är jobbig. När började vi?
Men, alltså när vi satt oss.
Aha. Ja. Så nej, du har men... inte allt innan? Det där
nej gud nej. Nu kommer dock folk bli nyfikna tror jag.
Vad sa du?
Nu kommer dock folk bli nyfikna. Vad sa de innan?
Exakt.
Ja. Nej, men då, han var så gullig då Per. Då sa han så här, jag blev lite rädd när jag såg dig. För då hade du sagt om det ont om mig. Jag är så känslig och så här. Och jag bara, förlåt. Och så försonades vi och så gästade han podden.
Ja, men Per är typ Sveriges snällaste och gulligaste.
Ja,
ja han är otroligt trevlig person.
Och vi satt där i Hornstull och på fik. Och de där stimmiga, simmiga miljöerna. Säger man stimmiga eller simmiga?
Stimmiga, tror jag.
Stimmiga, ja, bara att du lär mig. Det är inte att föredra, tycker jag. Nu är vi i en studio, nu är det proffsigare.
Nu är det proffsigt.
Tiden har förändrats.
Allt går uppåt.
Så är det, förhoppningsvis. Förutom våra föräldraskap då, uppenbarligen.
Ja, uppenbarligen. Eller framförallt våra barns tandläkarbesök.
Ja, nej. Nej, men det är svårt.
Ja, jag läste ju faktiskt ditt inlägg och jag led med dig och sitter nu i samma situation där mitt barn också ska dra ut en tand.
Men det är så svårt när de erbjuder så här, man vill ju ha lugnande och smärtstillande och det kan bli effekter av aggressivitet och så här. Man bara, jaha okej, så antingen ska mitt barn få skitont eller eventuellt...
Fast det, jag menar, de får ju bedövning.
Ja, jag vet. Men,
det svåra är ju att få, alltså, att få dem att öppna munnen och ta bedövningen.
Exakt. Ja. Och mitt barn är liksom, som jag, en full av känslor. Mm. Så att lugnande var liksom det enda alternativet.
Det var det, ja. Ja. Nej, men alltså jag funderar, mitt barn är lite äldre än ditt. Mm. Men hon stängde också munnen och vägrade. Hon är lika envis som jag. men nu, vi gör ett nytt försök utanför. Jag läste den där biverkningsgrejen och reagerade just på det där att de skulle bli arga. Och, så här. Och jag tänkte att det blir ganska jobbigt. Det blir också, det blir ju mycket längre grej, eller hur? Så... Men jag förstår, alltså, hon är ju fem, din dotter.
Men det som är bra...
Det är ju värre. Alltså,
det är en jobbig ålder, ja.
För det går inte att förklara. Men min dotter, nu har liksom vi förklarat att, du vet, det kommer bara kännas sticket. Sen kommer det inte kännas någonting, liksom. Mm. Och till och med då så får man ju bedövningssalva.
Men det som är bra med att få lugnande, alltså jag är ingen som förespråkar mediciner och bedöva barn. Alltså så här, verkligen inte. Men det som är bra är att de knappt minns det ju.
Och jo, är det så? Alltså? Ja. Hon minns inte.
När jag frågar henne om liksom ingreppet som var totalt kaos. Alltså det var verkligen...
Grät du?
Jag, alltså mitt ex spydde rakt ut.
Nej men gud, det här är så hemskt.
Hon la sig i handfat och bara spydde och jag fick ligga på mitt barn och hålla fast henne. Det här är så helt sant. Det var totalt kaos.
Nej men det här låter ju som...
Skräckfilm, ja. Och när jag frågar min dotter då, Nova, som är 5 år, om det här, så här, minns du tandläkaren? Var du ledsen? Hon bara... Lite ledsen kanske. Så här, hon har ingen aning. Hon minns bara den här saften hon drack. Det är det hon minns. Liksom. Och det är ju på gott och ont, såklart.
Jättebra. Ja. Men hon har 2 traumatiserade föräldrar.
Men vi ska avrunda min dotters tandläkarbesök. Okay. Men en sista grej var att tandläkaren ringde ju dagen efter. Mm. Och sa så här att sånt här kan hända. Men det har ju inte till vanligheten att det blir så här extremt. Men när det händer så brukar vi erbjuda... dessa barn att nästa gång om ett besök till blir aktuellt så kan ni få sövas ner för att de ska slippa det här kaoset. Och det är ju en nivå till, men samtidigt så är det kanske, om det här ska upprepas, då är ju det att föredra, tycker vi då. Du får tycka vad du vill.
Nej, jag tycker ingenting. Jag blir bara så här rädd.
Jag vet.
Det här framför mig.
Jag vet.
Nej, jag tänker att jag ska övertala och försöka. Jag tror att hon är lite inställd nu på att hon ska klara, men hon är också äldre. Hon fyller 9 liksom. Mm. Så att jag tror att det är lite lättare att resonera med en 9-åring än en 5-åring.
Risken med det är då, ska jag
Nej!
Förlåt här, jag måste bara säga en risk. Det är att om det blir kaos så kommer hon komma ihåg allt.
Så är det.
Ja. Men vad fan, det finns inte rätt och fel här.
Det tror jag är kanske det vi bör säga apropå föräldraskap generellt. Det finns inte rätt och fel.
Så svårt.
Gör allt du kan. Ja. Gör, vill väl. Men allt kommer att bli fel ibland ändå.
Exakt. Man kan ju bara liksom i samråd med den andra föräldern försöka göra det bästa för barnet. Och sen så blir det fel ibland. Det är ju så.
Så är det.
Fint att se dig igen.
Ja, detsamma.
Jättemysigt. Vi sa just det att det måste varit ungefär... Jag tror det är 7 år sedan, 6,5 år sedan vi sågs.
Jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag kommer ihåg när vi sågs. Mm. Men jag kommer inte ihåg årtalet. Mm. Men jo, det kan nog stämma faktiskt.
Mm. Vad heter det? Jag har sett dig på scen sedan dess. Minns du vilken föreställning jag var på?
Ja, du var på Heisenberg.
Ja.
Men... Du fick ju fan biljetter av mig.
Jag fick biljetter av dig. Och så gav jag dig julklapp till mig och min pappa. Eller mig och min mamma.
Ja, just det.
Ja. Snålt. Gratis plåtar.
Jag har alltså gett julklappar till din pappa helt enkelt.
Hoppas han inte hör det här då.
Nej, hoppas det var ju dumt av oss.
Ja, men hur mycket gratis grejer har du gett bort i morgon som du har fått i jobbet? Det har hänt, va?
Inga kommentarer.
Det kommer bli så då. Jag erkänner saker och du säger inga kommentarer.
Jag säger inga kommentarer
om
hela tiden.
Ja, nej, men jag tyckte mycket om den, jag vill säga det.
Ja, vad roligt. Ja, det var väldigt kul. Det var ju Peter Haber och jag, bara. Så här dramakomedi. Mm.
Hur var det att jobba med honom?
Det var roligt. Det är väldigt roligt att spela med Peter. Verkligen. Mm. Han har en väldigt fin... Men vi gjorde ju Tomten i far till alla barnen, så vi kände ju varann innan. Och hade stött på varann. Han har ju varit på Stadsteatern precis som jag. Och nej, men vårt samarbete funkade väldigt bra. Jag tycker han är väldigt rolig att spela med framför allt. Sen är vi ju båda neurotiker, så när vi repade så var det ju lite tuffare. Mm. Men alltså, alltid kärleksfullt. Men vi är också så här, vi är noggranna. Ja, ah, men det funkade ändå bra. Det var väldigt rakt och tydligt mellan oss på ett bra sätt. Och just att spela ihop funkade otroligt bra. Vi hade liksom bra kemi på scen. Det svängde. Mm. Så roligt.
Jag tycker mycket om Peter, så jag ville bara fråga en fråga om det. Och jag tycker mycket om dig också. Så att jag var väldigt glad att få se båda här på scen tillsammans. Och det här med teater, alltså teater kontra film och tv. Vad trivs du bäst med? Eller trivs du bäst med mixen? Eller?
Alltså jag trivs ju bäst med mixen och jag är ju väldigt lyckligt lottad. Nu är jag ju fastanställd på Stockholms stadsteater. Och det är ju en väldigt lyx att ha i vårt yrke. Liksom. För det ger ju en väldigt trygghet. Som ensamstående mamma, som jag är. Men också liksom att teatern är någonstans en bas för mig. Och jag tycker väldigt mycket... Nu, alltså jag var ju tjänstledig från Stadsteatern i 3 år och bara filmade. För det görs ju så mycket tv och film och jag har ju väldigt mycket jobb. Tack och lov, än så länge. Men sen längtar jag liksom alltid tillbaka till teatern. Jag tycker... Och liksom publiken... Att stå fram, att det sker nu, att det händer nu. Den nu-känslan är så speciell. Och att liksom en föreställning blir till ihop med publiken. Så är det liksom. Och det är då det lyfter. Och det är magiskt. Men för mig är det så här att växla. Nu ska jag ju in och göra Tiden i vårt hem och Lars Norén. Otroligt coolt. Med Erik Stube som jag har jobbat med förut. Och det är liksom... Ja, det är också så här... Det är något häftigt med teater, för det finns ett hantverkskunnande i det. På film så har man ju så här, och tv, det är så mycket regissörens medium. Regissören sätter ihop allt. Ibland kan det vara ett barn som är bättre än du. Nej, men alltså, för det är så mycket så här, ett fantastiskt ansikte, reaktion. Sen älskar jag att filma, jag älskar det verkligen. Men det finns något med teater som är så mycket hantverk. Du kan inte slänga upp en amatör på en scen. Nej. Det kommer inte gå. Men på film, då kan vi ju ibland se fantastiska rolltolkningar av amatörer. Men jag måste säga, och det tycker jag ofta inte nämns, ofta är det tack vare en fantastisk regissör som lyfter dem. För att skådespelare har ändå ett kunnande som ibland inte pratas om.
Ja, men precis. Det som du är inne på där tänkte jag ta upp, men jag tänkte formulera lite annorlunda.
Ja, kör.
Att det känns som i teater så har ni liksom mer ansvar på något sätt, att ni liksom i leveransen, att det, i film till exempel så kan du sätta en perfekt scen och sen så när du ser resultatet i klippningen så kan du ändå känna så här, men shit, det där var kanske inte min bästa tagning eller så.
Och att de kan ha klippt upp rollen på ett sätt som inte ens var i manus. Jag spelar en sak och så byter de liksom handling. Det har jag varit med om. Jag bara, va? Men den där grejen, den där tror ju jag det här, tänkte jag. Och så här. Nej, men så det är ju väldigt, film är ju väldigt mycket regissörens medium. Regissören har sista ordet, men du har helt rätt. För på teatern har jag sista ordet. Regissören kan ha sagt, gråt här. Och om jag skrattar så kan han inte göra något åt det.
Så man har mycket mer makt kan man säga när man agerar på teatern. Alltså i vad publiken får.
Ja, alltså sen får man ju sparken om man inte gör vad som är överenskommet. Så i stort...
Har du några exempel på det?
Nej, inte direkt, nej. Tror jag. Nej, men en viss mån av att man ändå står där till slut. Och att det är en känsla av att det är ändå jag som gör det slutgiltiga valet.
Mm. Men känns det mycket roligare? Alltså det kan inte jag tala för. Nej. Men jag menar, alltså... Eftersom att ni har mer makt och det känns som att det är många av ers grundelement. Alltså scenen på något sätt.
Ja, men det är ju ofta där man börjar. Mm. Och det börjar i lusten att stå på scen. Men sen så när man hittar kameran så är den så förförisk. Mm. Det är det verkligen. För det är att vara på ett filmsätt. Alltså det som är häftigt med kameran är ju att den registrerar allt. På teatern behöver jag ju förstärka. Alltså Stadsteaterns stora scen, det är 800 personer. Jag behöver liksom... förstärka medan när jag nu spelar liksom, när jag gjorde Deg eller liksom Meningen med livet, då är ju liksom kameran här. Mm. Jag behöver bara tänka saker. Så är kameran med mig. Liksom, när det är liksom så här. Och det är ju också så härligt att liksom vad är det där? Och på ett filmsätt så här, det blir en känsla av läger. Men alltså Ingmar Bergman sa det, tror jag. Och det är väldigt sant, så här, teatern är min hustru, sa han, men filmen är min älskarinna. Mm. Och jag skulle vilja säga att så här, ja, men det är lite så för mig också, så här, ja, Mando. Kanske man ska säga. Men nej, men för teatern är liksom, det är något så här, ibland behöver man gå tillbaka dit och komma ihåg grunden av sitt yrke, känner jag. Men att vara på ett filmsätt är väldigt förföriskt. Man älskar sin filmfamilj. Man blir, när det är bra, när det är roliga filmjobb, när det stämmer, då är det liksom, ja, det är som en romans. Mm. Jag är kär i alla.
Men jag har en tes här som du kan få bekräfta eller dementera.
Ja, kör.
Om det var så att teater betalade lika bra som film och tv, då skulle du göra det jämt.
Nej, det stämmer faktiskt inte. Men du har, jag har kollegor som säger det.
Ja, men det är därför jag,
men inte med mig. Jag är nog väldigt förälskad i filmkameran. Faktiskt. Och jag tror jag beskriver det dåligt, men det är otroligt magiskt att filma. Alltså, för det, alltså jag brukar också säga...
många så här... Jag brukar säga...
Ja, men det, alltså, jag brukar, man har ju trots allt formulerat sig några gånger genom de här åren som man ändå hållit på med det här. Så det är lite så. Men jag brukar faktiskt också tänka på det som sport. Alltså, teater är liksom ett maratonlopp, medan film är typ som att springa 100 meter. Alltså, när jag filmar något så blir jag lite rollen. Alltså, inte så här method som alla föraktar så mycket när man går omkring och är rollen hela tiden. Utan, men jag har liksom, jag förstärker de sidorna av mig själv. Jag får liksom en relation. Och sen när kamerorna går på, då ska det hända liksom. Men annars går jag omkring och dricker kaffe och skojar med folk liksom. Men det är något med den där.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Framför en filmkamera krävs det total närvaro. Och det är häftigt och förföriskt. Och man älskar att vara i det ljuset. Så det är, jag älskar att filma, alltså på riktigt. Jag vill inte välja, jag vill aldrig välja.
Jag fattar det, men det är intressant det där, för det betyder att man kan ändå komma undan på teatern med en liten miss. Fast för att alla inte ser det. Men samtidigt så kan du göra om en miss i film, så det är lite dubbelt ändå.
Jo, men, det är, men på film är det lite premiär varje dag. Mm. För att liksom, när du har satt en tagning, när vi har valt, liksom, då är det aldrig mer. Så du måste ju liksom alltid vara redo. Mm. Men det är samtidigt så här, någon kan klippa och klistra. På teatern är det så här, det måste hålla. Men samtidigt är det ju precis som du säger, där kan det vara så här skiftningar. Och på teatern tycker jag ofta man upplever att så här, ja, så här, åh, här tyckte jag, nu tyckte jag att jag var toppen. Och då tycker alla så här, nej. Medan den dagen jag själv ligger och dör av självförakt och bara, idag var jag riktigt dålig, så kan folk komma bakom och bara, det var den bästa föreställningen. Och, alltså att man har lite dålig, det är svårt att ha koll på när en föreställning flyger. Mm. Det är... Men jag tror att det är för att när man själv är nöjd, då är man lite för självgod för att det ska vara kul att titta på.
Finns det några projekt som sticker ut genom åren där du känner att, att det där ens nådde dagens ljus? Det är inte okej, alltså.
Ja, gud ja!
Kryllar av dem! Allt jag har gjort! Kritiken!
Nej, men jo, men jag är nog väldigt självkritisk. Ja. Men jo, det finns både pjäser och filmer. Och tv-serier som jag önskar. Eller som jag bara tycker så här, fan. Alltså, jag har det ju bra liksom. Jag får ju en del erbjudanden. Så att jag väljer ju ändå. Jag kan säga nej. Inte hela tiden, men ändå. Så intentionen är ju alltid, tänker jag, att det ska bli jättebra. Men jag har gått fel. Och jag har valt saker så där jag sen har upptäckt att fan, det här svänger inte. Det här blir inte bra. Liksom. Eller jag gick fel, eller tycker regissören gick fel. Eller, ja, sådana saker.
Kan du ge något exempel? Eller blir det att hänga ut någon?
Alltså, jag tycker det är så svårt. Jag skulle kunna göra det för egen del. Men det är ju alltid andra inblandade.
Du vill inte såra någon?
Nej, jag tycker fruktansvärt illa om att såra folk. Så jag försöker om jag kan... Finns det något där bara jag är med?
Nej, har jag någon monolog?
Har jag någon monolog som jag kan göra som...
Nej, vad schysst du är, tack. Om du inte vill skava dig med någon i branschen.
Nej, men det är inte att...
Det är en liten bransch.
Ja, men det är inte att man vill inte skava. Jag vill inte liksom säga så här, för folk tycker inte alltid som jag tycker.
Nej.
Och ibland tycker jag projekt som har fått bra... tycker jag inte är så bra. Man måste ju behålla sin egen åsikt. Det är ganska svårt när man blir så mycket tyckt om. Det är lätt att man bara fastnar i det alla andra hyllar en för. Men jag brukar försöka hålla fast vid så här, fast det är inte så lätt. Att så här, men det här tyckte jag om. Det här, den här grejen tycker jag om. Liksom. Mm. Det är rätt.
Men blir du ofta förvånad över hur saker tas emot? Eller tas det ofta emot i linje med din känsla?
Oftast i linje med min känsla. Jag tycker att om man tar de lyckliga projekten så har man ändå en aning. Ja, men som att med Deg, som jag ändå fick väldigt bra och fick Kristallen. Och väldigt, jag fick väldigt fin kritik och sådär. Där, det pratade så på SVT. Jag tror att jag ändå anade att det skulle gå ganska bra för den serien. Och på nej, fast teatern är svårare. Där tycker jag inte att jag vet. Men där är ju för mig... När jag har en bra... Jag är väldigt regissörsbunden. Jag blir väldigt... för mig är både film och teater ett samarbete väldigt mycket. Och jag väljer ofta projekt beroende på regissör. Jag tycker om det samarbetet med en regissör. Jag gör aldrig en rolltolkning själv. Och när det stämmer med en regissör, som till exempel på Deg, så blev jag väldigt nära Levan Akin, som är en av mina absoluta favoritregissörer i världen. Det stämde mellan oss. Det flög. Då kommer man längre. Även Meningen med livet som kommer nu, så har jag blivit otroligt nära Eddie Ågren som regisserar den. Och det är liksom då det är som lustfylldast att jobba, tycker jag. Mm. När liksom samarbetet... Och då blir jag modig. Det är nog kanske så här... Jag tycker de projekten... Där jag hittar en regissör som jag vågar vara modig. Och det är när jag litar på hans vision. De projekt som jag tycker inte blir bra... Det är ofta när jag helt plötsligt börjar tycka att regissören inte har koll. Och då blir jag mån om att rädda mitt eget skinn. Och blir mer bara duktig.
Mm.
Det blir aldrig riktigt kul.
Men blir också fallhöjden större i projekt där man har en huvudroll? Som till exempel Deg. Hade det varit så här, en sån flopp tyngre för dig då?
Självklart.
Ja. Var du livrädd där? Eller bara glad och peppad?
Nej, för jag är aldrig bara glad och peppad. Alla som känner mig, du kan fråga. Jag är en tvivlare av rang och väldigt kritisk. Både till mina projekt och... jag har ju skådespelarkollegor som bara tycker allt de gjort... är bra. Och jag är sådär, jag kan komma på 40 grejer som jag har gjort som är dåliga. Alltså jag är inte jag var absolut, rädd att inte skulle, men det jag kände var väl att jag tyckte om det själv. Och jag tyckte så otroligt mycket om de upphovspersonerna som Levan, Mattias och Sara som är upphovspersoner till det. Och Nexiko också. Alltså jag tyckte om gänget som gjorde det. Och det betyder något för mig.
Mm. Men du sa ju att du ofta går på regissören när du väljer projekt. Vilka tårtbitar spelar mer in där?
Manus, såklart. Och roll. Om det är en roll som intresserar mig. Och medspelare. De bitarna. Alltså, i de lyckliga projekten så älskar man ju allt. Man tycker att det är ett bra manus, en fantastisk roll, grym regissör och fantastiska medspelare. Då är det ju störst chans att det blir bra.
Men det måste ju också vara ekonomi.
Aha, du menar om jag tjänar pengar?
Ja, men jag tänker, vad spelar in i valet av ett projekt och en roll?
Aha, du menar så. Ja. Jo, att du har helt rätt. Alltså, ja, självklart så spelar pengar in i val också, framförallt film kontra teater. Att för att det, jag tjänar ju mycket mer när jag filmar. Så det spelar ju in såklart. Fast det är aldrig, och det kan jag faktiskt säga, och där spelar det ju in att jag har min anställning på Stadsteatern. Det är aldrig allenarådande. Jag har aldrig, jag säger i alla fall numera. Det var ju inte så när jag började såklart. Mm. Men numera så behöver jag inte säga ja till saker som jag inte vill. För film är också en väldigt stor exponering, lite som du säger. Att en stor huvudroll går åt helvete, det kan ju också göra det dåligt för en. Så det är man ju lite rädd för. Mm. Och det var faktiskt... Det var... jag bara... Min första exman, Alexander Mörk Eidem, som är en stor teaterregissör, verkligen. Men han sa det till mig tidigt så här: du måste akta dig när du får huvudroller, för det gäller att få dem med rätt regissör. För får du en huvudroll med en svag regissör, då kan det bara vara dåligt. Mm. Och det har jag liksom lagt bakom örat. Att det är verkligen så att det är svårt att göra bärande roller om inte allt runt omkring. Mm.
Men då känns det som att den här synken är så totalt avgörande. För att vissa skådisar inte alls är lika regissörsbundna som du är.
Det tror jag också. Ja. Nej, men för mig är det så himla... Det är också det jag går igång på. Jag går igång på samarbeten. Mm. Jag blir väldigt förtjust i människor. Och jag blir förtjust i processen. Och jag blir ofta förtjust i en roll. För mig är ju mitt arbete väldigt mycket lust. Och då blir ju alla runt omkring väldigt viktiga. Men jag tror också att jag... Ja,
men det känns som att det är en liten vågskål där. Att liksom, ja, men när du ska välja ett projekt så, så är det som att okej, ja, men den motspelaren är med. Den regissören är med. Så mycket betalt är det. Den perioden är det. Och så får du liksom väga det mot varandra. Att, är det så att du kanske... Ja, men jag kan tänka mig jobba den regissören om... den skådisen som jag gillar jättemycket med, om jag får så mycket betalt, alltså väger ju sakerna emot varandra, eller du kanske inte ens tänker så alls?
Alltså jag är nog inte så strategisk. Nej. Det tror jag inte, alltså jag går mycket på magkänsla. Mm. Ja, men till exempel Meningen med livet, då ringde de, och så var, ja, jag liksom tänkte inte så mycket på det, men då på första mötet, jag gjorde en provfilmning, så träffade jag Eddie och det stämde. Mm. Alltså, hans regi var logisk, hans och min humor var likadan. Då, och sen fick jag läsa, så blev jag erbjuden rollen och så fick jag läsa manus. Och då tyckte jag så mycket om det, och då gick jag igång på det. Och så fick jag höra att Ulf Stenberg, han blev också klar samtidigt, skulle spela med in. Och vi hade provfilmat, och det bara klickade mellan oss. Då kände jag bara så här, I'm home. Mm. Och sen visste jag, Celi och jag är ju vänner. Så det blev liksom bara som en stor tårta till slut. Mm. Och det är liksom, ja. Nej, allt spelar roll. Men sen, jag menar, nu ska vi också så här. Precis som jag sa, jag är frånskyld, ensamstående mamma. Alltså, ja, det är ändå värt att...
Ja, det är det verkligen.
Det vet ju du.
Ja, men gud ja.
Det är fucking, du vet, det är inte lätt. Nej. Pusslet. Och jag menar, ibland måste mina barn också så här, jag tänker ju mycket på att... Liksom, jag ska ju försörja dem också. Mm. Så det spelar in. Jag vill inte liksom romantisera att jag är så himla... Men jag är otroligt glad för min trygghet. För det är inte så många som har. Genom att jag har teatern och är fastanställd.
Men kör du varannan vecka?
Ja, men eftersom vi alla är i den här branschen. Och jag då har två fäder till mina barn. Så är det ett jävla pusslande. Det är varannan vecka som är utgångsläget.
Men alla får anpassa sig efter dig.
Nej. Alltså, de har ju samma bransch. Ja. Så att alla anpassar sig efter... Nej, alltså... Nu blir jag galen. Hela våren till exempel.
Nu lämnar hon studion här.
Nu går jag. Nej, men hela våren till exempel så... Ava, min yngstas pappa, var och jobbade i Malmö. Och jag filmade Meningen med livet och spelade gasljus på Stadsteatern. Det är ju liksom ett omöjligt pussel. Jag var då själv. Han var bara hemma lördagar hela våren. Så jag hade hela så här. Men då anställde vi Avas kusin som barnflicka. Mm. Och det gick ju. Och det är liksom lite så vi jobbar. Vi är väldigt goda vänner. Det verkar ju faktiskt ni
Mm. Ja, men det tycker jag. Alltså, ja. Jag tror att vi är långt över medel i alla fall.
Ja.
Men sen, sen så tjafsar man ju ibland.
Ja, men, alltså, ja. Om man uppfostrar ett barn tillsammans så måste man tjafsa ibland.
Så är det.
Men vi i alla fall, vi är väldigt, idag, vi har också haft längre tid på oss, men vi är väldigt goda vänner, alla tre. Och jag känner att det där pusslet går ganska smärtsfritt faktiskt just nu. Vi är så åt. Ja.
Ja. Och det här med att leva två liv då? Ena veckan så är du mamma, andra veckan så är du single mom på stan.
Ja, ja, jo. Ibland är det bra att de kommer.
Fan, jag tror jag såg det någonstans. Du la upp så här, gud jag behövde barnvecka, något sånt där.
Ja, men det var, jo, men det är också så här,
roligt.
Jo, men det var för att jag hade varit ute 4 dagar i rad och jag är alldeles för gammal för det. Jag orkar inte det längre.
Kan barnen komma en dag tidigare?
Nu går det inte. Nej, men du vet ju, det är, alltså... I vissa perioder, alltså när jag jobbar försöker jag ju alltid anpassa. Alltså det, jag säger bara, du vet hur det är hela tiden. Det är väldigt radiovänligt. Eller vad heter det?
Väldigt.
Jag säger bara, nej men, ibland, så jag försöker alltid jobba mer då och allt så. Men ibland blir det ju, sen försöker man ju också träffa sina vänner och allt sånt där. Och, men,
Man trycker ihop
man trycker, man komprimerar.
Ja, men så är det verkligen.
Ja, men så gör man ju. Liksom.
Jag började barnfri vecka idag.
Och det... Så det är party ikväll då?
Nej, det är det verkligen inte.
Jag
är helt slut där idag.
Ja, jag vet.
För mig är det snarare en vecka återhämtning. Det blir typ så. Men jag har så små barn också, du vet.
Det har du, det är en skillnad.
Mina döttrar är liksom 5 och 2.
Ja, men du är mitt i stormen.
Ja.
Alltså jag har ju lite kommit ut för min, alltså det märker jag verkligen. Hon är ju 8, hon fyller 9 i januari. Det är så liksom smooth nu. Mm. Alltså
den tiden kommer för mig.
Men det är också så här, det är som bara grädde att vara med henne. Alltså hon är så fruktansvärt rolig.
Ja, men verkligen. Det är ju slitsamt med småbarnsåren, men det är också så här,
men det är också guld.
Jag skulle precis säga det. Min 2-åring är så mysig så jag, alltså du vet, när hon ligger och bara pussar på mig och kramar på mig och bara säger att hon älskar mig, alltså jag är som knark för mig. Alltså förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis.
Eufori liksom. Ja. Jag kan bara ligga där och bara njuta i flera timmar. Det är otroligt alltså. Så det är verkligen både och, får man säga.
Jag håller med dig. Jag är så här, det är också det bästa jag vet, att vara med mina barn. Så jag menar, det vet vi också som skilsmässa och föräldrar. Saknaden är svår.
Väldigt svår.
Den är, och det är ju därför man går ut. Mm. Alltså faktiskt.
Ja, det är därför man i alla fall... Jag tror man hanterar det på olika sätt, men jag är helt med på att man fyller veckorna med saker för att slippa sitta ensam och sakna.
Jag går ju ut extremt lite, det är därför jag lägger ut en sån grej, därför att det inte händer så ofta. Men just att man fyller de veckorna, för att annars så är det där hålet.
Gud ja.
Alltså 2 dagar kanske man behöver för återhämtning, men sen för mig är det så här, och just så här, när de är sjuka eller något, jag vill ju vara med dem.
Mm. Nej men gud, jag fattar helt. Och det är svårt, alltså är man singel och det blir som att är man singel och ensam och inte har barnen, då är det ju tomt och då är det ju ensamt. Och det är klart man då känner ett behov av att fylla sitt liv med saker för att slippa, för när ensamheten kan vara jobbig, så är det ju bara.
Ja men så är det. Mm. Nej men också just längtan efter dem, alltså det är ju, man missar ju så mycket.
Viktigt tror jag att just för den sakens skull, att ha en god relation med andra föräldrar som man kan smygses på olika sätt.
Ja men det gör ju vi.
Vi med. Det är underbart.
Det är alltså, underbart. Nej, men...
vi bor ganska nära varandra, båda bor i söderort, så om det blir för jobbigt så kan jag bara skriva så här, kan jag komma förbi kväll på middag, så gör jag det och så får man liksom så här, dämpar man abstinensen lite. Mm. Att ha det så är
ju
guld.
Och de kan ju också få abstinens.
Ja, alltså, gud bara,
ja. Men det gör vi också, vi facetimar hela tiden. Mm. Och min son är ju 17 så han kommer ju lite och går som han vill.
Teenage boy!
Ach,
lever han rövaren eller?
Nej, alltså han är så bra. Han är liksom, ibland tänker jag såhär, vad har jag gjort för att förtjäna detta? Mm. Alltså för... jag var ju mycket oregligare. Punkt. Alltså, om man säger så. Nej, han är verkligen... ja, han är en present. Jag förstår inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur var du som 17-åring?
Nej, men alltså, nu ska jag säga, nu ljuger jag nog lite. Jag var inte så orealist som 17-åring. Alltså, jag hade ju en mamma som var väldigt, väldigt sjuk i cancer. Så jag var ganska städad faktiskt. Jag gick ju teaterlinjen på Södra Latin. Jag tror inte jag var så mycket mig själv just då. Jag diskade jättemycket. Nej, men du vet, om man har en mamma som är väldigt sjuk så vill man inte ställa till det. För att man vill inte orsaka mer problem för familjen. Så jag var nog ganska, men jag var inte särskilt glad. Min tonårstid var inte, och jag var väldigt så här, duktig flicka. Höga betyg, presterade hela tiden. Men sen dog ju min mamma när jag var 18, nästan 19. Och då var jag inte så lugn längre.
Skulle du ta igen då? Förlora
då flyttade jag till New York och gick teaterutbildning. Ja, då tog jag igen. Mm. Då, ja, men jag hade nog mycket som ville ut. Då var jag lite vild ett tag. Och dödsföraktande, om man ska vara ärlig. För jag tyckte inte det är mycket spel. Alltså, det blev så konstigt. Det var liksom när man skulle gå ut i livet och helt plötsligt så här, åh, nu börjar det. Och alla var så här, gud vad spännande. Och jag var så här, livet är hell. Det värsta har just hänt. Min mamma dog just. Aha, vad kul det här var. Så jag var väldigt så här, ja, men jag var väldigt bara så här, pff, inget betyder något. Det värsta har redan hänt. Och det gör ju. Men man läker.
Hur länge var hon sjuk?
7 år. Ja. Eller ja, 6-7 år.
Så det präglade
hela... Hon blev sjuk när jag var 12. Ja, ja, det präglade hela min tonårstid. Det kan man nog säga.
Ja.
Det har präglat hela mitt liv. Mm. Alltså, jag skulle säga, förutom mina barns födelser så finns det inget som har präglat mitt liv så mycket som min mammas sjukdom och död. Och vem jag har blivit liksom. Och att det kom så tidigt i så känsliga år. Ja, det har gjort mig orolig.
Men familjekonstellationen, hur såg den ut? Levde dina föräldrar ihop?
Ja,
då?
Ja, det gjorde de.
Fanns det syskon?
Ja, jag har en lilla syster. Mm. Nej, min pappa var ju en hjältepappa, om vi ska säga, under de här åren. Han stod där stadigt och efter och alltid gjort. Och det betydde ju jättemycket. Jag förlorade aldrig tryggheten. Inte ens när mamma dog. För han var så tydligt där och valde oss. Liksom mig och min lilla syra. Mm.
Hur skilde sig sätten du och din syster hanterade det här på?
Alltså, jag var ju stora syra. Så framförallt så var jag i början väldigt mycket mer medveten. Jag tror hon var mycket mer omedveten. Eller det säger hon själv. Om vad som hände. Men sen var jag också, sista året bodde ju jag i New York. Jag drog ju liksom, för vi trodde ju att hon skulle bli bättre och hon hade gjort någon så här experimentell behandling som inte funkade. Så vi trodde ju att hon skulle bli bättre och sådär. Det var också svårt när någon är sjuk så länge, så är det ganska svårt att se när det helt plötsligt är värre.
Mm.
Så jag kan ju idag vara så här, hur fan kunde du vara borta sista året? Jävla idiot. Men jag visste ju inte att det var sista året. Och jag förstod inte. Vi förstod liksom inte. Alltså, jag kan ju se bilder på henne precis på slutet. För jag satt ju på planet när hon dog från New York. Jag kan ju se bilder och tänka, hur kunde du inte fatta att du borde vara hemma? Hur kunde liksom inte läkarna beordra mig att vara hemma? Men det var liksom som att ingen fattade, för hon hade ju varit så sjuk så länge.
Mm. Ja, och sen så antar jag att det hade lika gärna kunnat bli så att att man då sitter vid en persons sida i liksom 10, 20, ja. 30 år.
Och det var ju, hon var ju verkligen bara så här, nu måste du leva liksom. Ja. Så här, men då, ja, men jag hade liksom skuld för det. Men jag har inte skuld för det längre. Jag var ju också ett barn liksom. Eller jag var inte ett barn, men jag var inte gammal.
Men du, Af Sandeberg, är du adel eller?
Jag är adel, men jag är så jävla knap. Adel tyvärr.
Ja, vad betyder det?
Alltså det betyder att det inte finns några slott och inga titlar och sådär. Vi är adlade, men vi har liksom inga förmögenheter eller slott i Skåne eller alltså, något.
Vad betyder det? Jag är hemskt ledsen. Alltså...
Ja, men alltså för mig, jag har ju frågat, min anfader någon gång på 1700-talet var chef för Ostindiska kompaniet ett tag. Mm. Och gjorde det bra. Men det har jag förstått, inte lika, så då, vi heter ju Sandberg och därför heter vi Af Sandeberg. Mm. Men det är ju liksom inte lika fint som att vara i, göra något stort i krig och sånt där. Då blir man så här friherre och sånt där. Vi har inga titlar.
Nej.
Inget sånt. Det har inte påverkat mig någonting. Alltså det blev också lite... Jag tycker snarare att det var ganska irriterande länge. För jag är uppvuxen i Rotebro. Det är liksom inte Östermalm. Men alla tror alltid att jag är så här överklass. Och det var så jobbigt ett tag, tyckte jag. Att det var som att folk just... liksom... satte en etikett på mig som inte stämde. Mm. Och det tyckte jag var jobbigt. Jag tycker inte det är så jobbigt längre eftersom nu känns det som folk vet vem jag är.
Jag tror du skulle säga eftersom nu är jag Östermalm.
Nej, det är jag inte. Jag är Hornstull.
jag vet.
Jävla Hornstull.
Nu anammar jag mitt namn, för nu är jag en Östermalmskvinna.
Ja, precis. Nu tycker jag att det är bra. Det tar mig in i bra sammanhang.
Jag växte in i mitt namn.
Nu bor jag i Djursholm i en paradvilla. Nej, det gör jag inte.
Nej, jag vet var du bor.
Fan,
obehagligt.
Det där lät jättebra.
Jag vet vilken stadsdel du bor i.
Jag vet var du bor.
Men vad fan, låt oss prata lite om ditt vilda singelliv här.
Nej, men sluta, jag pratar inte om sånt.
Men dejtar du något?
Ja.
Lite grann.
Det gör jag, men jag kommer aldrig någonsin att prata om det förrän det är något som har varit länge.
Nej, jag fattar.
Som är etablerat i mitt liv.
Jag förstår. Men vi behöver inte prata om något specifikt. Nej, precis. Jag pratar lite om hur du ser på det. Mm. Och vad du letar efter i en man. Om du skulle... Så här, försöka måla upp viktiga egenskaper hos en man. Vad kikar du efter?
Gud vad... Nej, men jag tror... Det här låter ju extremt klyschigt kanske, men snäll. Snäll är otroligt viktigt. Och då menar jag inte mesig. Men snäll och god i grunden. Det är en otroligt viktig egenskap för mig. Jag tycker att jag känner det när någon är det. Sen ska jag säga att jag är fruktansvärt svag för begåvning i huvudet. Roliga huvuden tycker jag är väldigt viktigt. Att det, jag tror nästan det är det som jag går igång på mest. Om någon har liksom en rolig hjärna. Och humor. Jag tycker att det är otroligt viktigt att man skrattar åt samma saker. Ja, sen är det ju jävligt trevligt om jag tycker att personen är snygg också. Ja, typ så.
Ja.
En liten kontaktannons här.
Ja, härligt.
Ja.
Ja, då, om du finns där ute.
Ja, snäll, snygg, smart. Inga krav här inte.
Ja, precis. Nej, men vad intressant. Vi var lite nyfiken bara.
Du då? Förlåt. Måste kontra nu här.
Ja, gud vad svårt.
Ja, men kör.
Nej, men det var väl jättebra saker du sa. Nej. Men jag tycker också det är jävligt spännande med folk som får mig att liksom haja till.
Mm.
När man känner så här, shit, det där var lite oväntat. Ja. Och bara, det där...
Det är roliga huvuden, det är kul.
Att det är liksom så här, lite knäpp och skruvat och liksom så här, att det är intressant. Att det, liksom, att det sticker ut och gör mig liksom så här, att jag är liksom gärna rapp i käften på något sätt. Att liksom så här, jag vill gärna liksom att det händer grejer. Jag vill gärna bolla min knäppa gärna med folk. Jag, liksom så här, jag kan lätt zona ut. Jag zonar alltid ut om jag känner att samtalet blir lite så här för mellow. Och då blir jag så här... Och om jag ska leva med någon så måste det verkligen vara liksom lite så här.
Nej, men där är vi lika.
Mm.
Nej, men för jag är väldigt, jag har väldigt svårt för generellt för small talk eller vad man kallar det. Jag tycker att det är väldigt tråkigt.
Nej, precis.
Jag funkar inte på mingel för jag är så dålig på small talk. Jag börjar alltid prata med folk om så här, jaha, men när dog han då? Och, när skilde? Alltså jag är jättedålig på det här. Ja. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Nej. Alltså det, och jag finner också det i relationer. Det tror jag är så här, om någon inte vill blotta sig och visa vem de är, då tröttnar jag ganska fort. Mm. Det här ytliga liksom, och det är inte att jag är så jävla djup, jag är bara ointresserad om man inte börjar visa vem man är liksom. Mm. Det blir bara tråkigt då.
Har du härjat runt på Tinder och så eller?
Nej. Och det är väldigt bra att jag är här idag. För har tydligen funnits någon fake profil på mig på Tinder.
Jag vill dementera här och nu.
Jag har aldrig varit på Tinder, jag har aldrig varit på den appen ens. Jag kommer aldrig vara på Tinder.
Men du har varit på Raya, som Nej, är kändisversionen av Tinder.
Nej, jag vet att det är där, men jag har inte varit där heller.
Okej. Okay. Mm.
Jag är, alltså, dessutom, okay, jag tycker så här, jag är inte en sån person, men jag menar, vad, Instagram liksom, det är väl där alla kontaktar en ändå.
Ja, sen så bor du också i Hornstull, där det kryllar av barer.
Ja, men där hänger jag inte särskilt mycket. Det
nej, okay.
Vad roligt det lät som jag bara hänger upp. Find me.
Här, är du rapp i käften?
Kom till tjåget. Nej. Jag
är du rolig? Är du snygg?
Är du, ja, precis. En av tre räcker.
Precis. Nej. Ja, ju mer enheter man får i sig, desto...
Nej, verkligen inte. Nej, men jag är nog, där är jag lite gammaldags. Jag vill liksom att saker ska uppstå. Mm. Ögon som möts. Mm. Men jag menar, sen är det så här, det finns ju inga svar på... jag tycker så här, det är inte så himla svårt att träffa någon. Men det är svårt att träffa han.
Klok.
Alltså, så kan man väl summera det. Det är svårt att träffa någon som man vill liksom... dela saker.
Ja, men gud, ja. Om man bara vill ha någon så finns det ju många som helst.
Det är inte jättesvårt.
Nej, men så är det ju. Och det det är ju helt
men att
rätt.
Träffa någon speciell, och det är väl ändå det, i alla fall jag och de flesta längtar.
Ja, mm. Man är ju lite för gammal för det andra, känns som. Det tillhör det förgångna, för mig i alla fall.
Ja, mig med.
Men du pratade inledningsvis i den här podden om att du ändå får ganska mycket erbjudanden.
Om jobb?
Ja. Ja, det är härligt. Grattis. För att jag har nämligen hört från flera skådiskvinnor att de upplever en viss åldersfascism mot kvinnor att åldras i branschen. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Ja.
Nej, men den finns ju. Men jag tippar att alla de du har intervjuat, vi är de lyckligt lottade som fortfarande jobbar. För jag vet ungefär vilka du har intervjuat.
Dina bästa kompisar, allihopa. Typ.
Ja. Nej, men alltså, det är ju vi som är kvar. Alltså det kan man nog säga så här. Det här blir så svårt, för det är sant. Mm. Det blir mycket snävare. Ju äldre vi blir, folk vill hellre ha... Alltså det är tyvärr fortfarande så att kvinnliga skådespelerskor ska helst vara unga. Och män kan vara hur som helst. Så är det faktiskt. Och jag vet att de sitter på produktionsbolag eller på kanaler kanske främst. Där det står att rollen är 45-50 och de hellre vill ha en 35-åring. Mm. Trots att vi ofta är större namn. Liksom. Så det där sliter vi med. Samtidigt är det så jäkla svårt, för det är ju, samtidigt är det vi som kan prata, för det är vi som fortfarande får prata, men det blir ju vi som ändå får plats. Jag kan inte liksom klaga just nu. Jag har gjort huvudrollen i Deg, jag gör en av huvudrollerna i Mening med livet, jag gör huvudroller på teatern, så jag har det jättebra. Men vi är inte så många.
Nej.
Längre. Jag kan säga så här, vi var väldigt mycket fler unga kvinnor. När jag kom till Stadsteatern var vi fler. Och ändå är teatern betydligt bättre. Där tycker jag att man får åldras lättare. Mm. Kanske för att... Men
jag fattar ändå det problematiska här. Att ni någonstans ska vara de som uttalar er och står till svars för det här. Och liksom kommenterar den här åldersfascismen, ja, i branschen.
Samtidigt som alla är så här, men ni är ju överallt. Men,
exakt.
Ja. Och det är det som blir svårt. Så det är så jävla lätt. Man måste hela tiden säga så här, fast jag är ändå tacksam. Men det är ändå så, absolut. Ja. Och det är även så att vi väljs bort. Och jag menar, många av oss driver ju egna projekt. Och sånt där för att fortsätta att få plats hela vägen. Liksom. Men det är där det blir så... Men, jag har också många kollegor som kanske inte är lika liksom lätt att fortsätta, men och så man pratar ju för dem också. Så det är ett reellt problem, och det är provocerande. För att samtidigt är det liksom alltså vi är så jävla kunniga nu. Det är så deppigt liksom att, och jag tycker på ett sätt ibland i Sverige nästan ännu snävare, för i Hollywood så alla mina, alltså de fortsätter att vara stora, så Gwyneth Paltrow och inte just hon jobbar ju inte så jättemycket, men Kate Winslet och alla de, alltså det är nästan svårare, fast det sjuka är att när jag säger det här så vet jag att såhär 100 personer, men Helena jobbar ju mest av alla, hon ska bara hålla käften.
Det är det jag menar.
Och det är där jag blir såhär, jag har så svårt att kommentera utan att hela tiden be om ursäkt, för att ja, jag vet att jag är privilegierad, men
Du har hundratals andra gamla skådis kvinnliga kompisar som tycker att du ska vara en spokesperson för det här.
Ja, och jag tycker också det. Mm. För jag vet också att det kommer bli ännu värre för mig. Alltså, nu har jag fortfarande mycket. Men jag vet också, och jag menar, jag känner ju generationen över oss med Helena och Pernilla och liksom alla de berättar. Och de är ju de som jobbar i den. Men även de, liksom, det är ändå en väldig skillnad. Mm. När man är mellan 30 och 40 och sen liksom.
Vad tänker du om att åldras generellt då? Både yrkesmässigt men i livet överlag. Är det någonting som stressar dig, som du mår dåligt över, eller är det någonting som du inte ens tänker på?
Jo, alltså jag tänker på det, men där, alltså det är en väldig skillnad för mig så här. Som skådespelare ska jag absolut irriterande, för att jag känner ju så här, fuck, nu är jag som bäst. Och ni vill egentligen fortfarande att jag ska vara 32. Men jag är ju jättemycket bättre nu. Men som människa, alltså där hjälper jag en mamma som dog när hon var 45 och blev sjuk när hon var 38. Jag kan säga så här, every day är jag tacksam att jag får vara här. Alltså verkligen tacksam. Jag har aldrig räknat med att bli gammal. Jag har aldrig vågat lita på det. Jag vet att man kan bli sjuk och dö när man är ung.
Ja, det här kanske är en dum fråga, men just... för det var cancer, eller hur?
Mm, bröstcancer.
Bröstcancer. Hur pass...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Genetiskt är det?
Nej, men alltså, det har jag ju pratat om förut, så att jag inte säger, det är inget scoop. Jag har gjort en grej för cancerfonden. Jo, men alltså, min mammas bröstcancer är ju ärftlig. Mm. Och det, den min mormor hade också, men hon överlevde. Och min mormors mor. Och det är ju något som jag har levt med hela mitt liv. Och går på kontroller hela tiden, jättenoggrant och kolla. Så jag har kollat sedan jag var 28 år. Liksom. Så att ja, men det är ju jävligt mycket som är dåligt med att ha något sånt hängande över sig. Men det bra med det är att jag alltid har tagit vara på mitt liv. För att jag har aldrig räknat med att jag kommer få vara här jämt. Jag ska göra allt jag kan. För jag vill inte att mina barn ska ha samma uppväxt som jag. Mm. Jag vill inte att det ska prövas. Så därför går jag ju på så mycket kontroller, så att om det är något så ska det hittas i tid. Mm. Och, men det gör ju att man har en väldig ödmjukhet för varje dag.
Tror du att din upplevelse av din mammas sjukdom har gjort dig neurotisk?
Alltså tyvärr så var jag nog det redan innan. Alltså om man tänker så här, men jag ser ju min syster då som är en mycket, mycket coolare person än jag. Min oro fanns där redan från början. Och min inlevelse och min fantasi. Och allt det som också gör mig till den skådespelare jag är. Så det är också gå, alltså det, jag vet inte hur du upplever, för jag vet ju lite om dig. Mm. att väldigt mycket av ens förbannelser är också ens gåvor. Mm. Och så upplever jag nog hela min oro är liksom både alltså min personlighet liksom, min oroliga personlighet är både en gåva och en förbannelse liksom. Och jag upplever att jag nog var så, men det förstärktes av det som hände mig. Mm. Jag har ju alltid varit rädd för katastrofen, men den kom. Och det gjorde att jag blev ännu mer rädd, kanske. Mm. Jag tycker snarare att jag är coolare nu. Jag skulle säga så här, att när min mamma dog så blev liksom, det ett sår. Men när Alfred kom, min första pojke, så började jag läka ordentligt. Alltså jag började läka genom mina pojkvänner som var fantastiska. Men både Igla och Alex. Men sen när han kom, då var det som att jag blev liksom, ja, något läkte. Jag måste tro att världen är god för hans skull. Och sen kom Ava och då blev det ännu mer.
Mm. Fint. Det är roligt med Eagle Eye, för att den människa man tror mest i världen att det ska vara ett artistnamn är inte det, eller hur?
Nej,
heter det?
Han heter det.
Kallade du honom för någonting?
Nej, jag kallar honom för Eagle Eye. Alltså, jag tycker det är så roligt.
Jävla sjukt.
Varför är det
Eagle Eye? Ja, men alltså, det är ganska långt.
Nej, men så långt. Det är ju inte längre än Lars Gunnar. Liksom. Ja, i och för sig, ja,
men då säger man väl Lasse, tänker jag.
Ja, nej, jag sa
Nej, men det är underbart. Det är underbart. Och just det där som du är inne på, det här med egenskaper man kan uppleva som ens brister och ganska, kanske kämpiga egenskaper. Ah! Att det är oftast det som också gör en bra och intressant och styrkor.
Ja!
Om man vänder på det. Och jag tror att det är jätteviktigt då att omfamna de delarna istället för att slå på dem. För att det är så har varit för mig liksom.
Jag skulle vilja säga att där är jag 100% enig med dig. Mm.
Man måste lära sig det, för att det är liksom det som skapar hela mig på något sätt. Mm. Alltså jag har jätteofta känt så här, ja, men att jag blir helt matt på att jag är så ältande, analyserande, oroande, fram och tillbaka, du vet, så här, känslig och allt sånt där. Men samtidigt så här, alternativet då, om man tog bort det, hade jag blivit att jag var någon slags buffel som bara sket i allt och blir helt oempatisk och så här. Det är inget jag heller vill vara. Då är jag ju mycket hellre som jag är nu, för nu blir det ändå så att jag bryr mig om allting liksom så här och vill utvecklas och vill liksom
så här. Det är jättebra.
Ja, och då får det vara jobbigt att vara jag ibland liksom.
Ja, men det får, ja, men jag håller med dig väldigt mycket. Nej, men alltså jag har ju slagit på mig själv för min oro, för den är ju också jobbig för folk som jag lever med, och jag är ju så orolig för mina barn och ringer dem. Har hitta.se på dem, eller vad det heter.
Är det sån här så att du vet vart de är?
Ja.
Konstant. Ah, det är ju roligt. Ah.
Ja.
Vart är de nu då?
Nej, men alltså hon har ingen mobil, men på honom.
Är det därför du kikar på telefonen?
Nej,
då?
Nej, nu är det att jag får massa jävla någonstans.
Mejl. Nu är dottern i Liljeholmen.
Ja, men alltså så där gör jag ju lite. Men mina barn har väldigt stor empati med mig. Men jag menar också så här, just samma sak, så här, den här medvetenheten och oron för att livet är ändligt och att folk kan dö. Det gör att jag måste säga att jag ångrar väldigt lite i mitt liv. Jag har gjort det jag har velat. Jag har agerat när jag är väldigt liksom konsekvent där. Jag har det väldigt bra i mitt liv därför att jag genomför saker. Därför att jag vet inte hur länge saker varar. Och det är också en present. Det finns folk som väntar ett helt liv på att genomföra saker. Och jag menar, jag känner också så här att jag är väldigt så här, när jag är lycklig då känner jag det. Då upplever jag det. Därför att jag också inte räknar med att det ska vara för evigt. Alltså, och det är värsta presenten. För jag vet folk som har jättesvårt att känna lycka. Mm. Som inte, och jag brukar säga till alla som har svårt att liksom känna sig delaktiga i livet. Tänk mer på att du kommer dö. Mm. Alltså, jag tror överlag att vi i vårt samhälle är så omedvetna om döden. Och vi försöker låtsas att det inte finns. Det är helt galet. Vi kommer alla att dö. Det är det enda vi vet. Vi måste ta vara på den tiden som är här. Den kan också vara kort. Du har ingen aning. Alla bara går omkring och räknar med att de ska bli 90. Det är skitmånga som inte blir det. Oh, sa jag, dödens gudinna här.
Gud, alltså, nu fick jag dödsångest.
Nej, förlåt.
Deluxe, alltså.
Nej, men förlåt. Men jag menar inte det. Jag menar inte.
Okay. Jag fattar
jag
vad menar du menar.
Jag menar inte det på något negativt. Så jag menar snarare så här, lite så här, lukta på blommorna. Alltså, gör det bara. För att
Och jag tror att på stora hela så är det en välsignelse att vara en känslomänniska. Det, jag tror verkligen det är det. Liksom så här, för att tänk, som du säger, ja. att vara tvärtom. Att liksom så här, bara inte alls. Och det känner jag att det vill jag ju inte vara.
Nej, men det brukar jag säga. Så, min syrra jag brukar jämföra, för hon är lite... Hon brukar säga så här, hon är ju mer så här och jag är mer så här.
Ja, jag fattar.
Och det du säger, det är väldigt dåligt i en podd. Och
nej, men du visar att du är som vi pratar om ungefär.
Ja,
upp och ner, upp och ner.
Min syra är lite lugnare.
Ja.
Och hon brukar säga, ibland så är det väldigt skönt att vara som hon. Och ibland, men ibland kan hon bli avundsjuk på hur jag är.
Mm.
Och jag kan också känna att, ja, det är jobbigare.
Mm.
Att känna så mycket.
Mm, verkligen.
Men jag... skulle inte vilja byta. Jag är också så jäkla glad att jag kan känna sån enorm lycka. För det kan jag.
Mm.
Och det är verkligen inte alla som kan.
Nej, det är fan intressant där. Jag, just nu så är jag med i ett tv-program som går på Kanal 5 som heter Herre på täppan. Det är så här lekprogram.
Okay.
Ja, det är massa B och C känner sig som tävlar i tramsiga saker. Ja,
men du kan ju inte säga så om du själv.
Det är okej. Okay. Jo, men vad fan, självinsikt, kom igen. I alla fall, det är väldigt kul. Och då var det någon som kommenterade häromdagen bara och sa så här: du är så nära på att åka ut och sen så är du i toppen varje tävling. Du måste liksom hålla dig, vara mer stabil. Och då tänkte jag på så här, men jag är i programmet som jag är i livet. Alltså jag, ena tävlingen så är jag i toppen, andra är i botten. Och jag lever i programmet som jag lever i mitt liv, mitt känsloliv.
Du är sann mot dig
exakt,
själv.
Upp och ner. Och det är så vi jobbar, eller hur?
Det är så vi jobbar.
Ja, underbart. Du, vi ska köra lite snabbfrågor innan vi signar ut.
Okej, okay, spännande.
Ja. Så himla fint. För vet
jag har
vad?
Inte fått prata något om meningen med livet. Är jag inte ändå lite här för det?
Vi kan göra så här, vi skiter i snabbfrågorna så får du prata lite om meningen med livet istället. Det är väl trevligt.
Ja, vi kör allt då. Vi kör allt fort. Jag kan bara berätta om meningen med livet snabbt. Det är alltså en dramakomedi.
Ja.
Den är skriven av Maria Nygren och Tove Hillblom Eriksson. Och de har liksom utgått från sina liv. Och det känns. Det är ett väldigt fint manus. Det handlar om två systrar och deras relationer och den här familjen kan man säga. Men den ena systern, jag då, har tre barn. Och har liksom tappat bort sig själv. Och det vet vi ju båda två. Så här, i det här föräldragrejen. Och den andra systern kämpar med att bli gravid med IVF. Men det är egentligen ett relationsdrama om en familj. Liksom, som... Och jag tycker det är väldigt... den har en värme och en ton. Och det som den har framförallt är att det finns inga bad guys. Det tycker jag är så bra. Utan alla vill väl, men det blir fel hela tiden. Och konflikter och... känslor och min karaktär, hon har ju helt tappat bort sig själv och i den krisen håller hon nästan på att förlora hela sin familj. Men jag tycker ju väldigt mycket om den därför att den är lite som livet. Jag tror det finns väldigt få bad guys. Folk vill väl, men det blir fel. Mm. Jag hoppas att folk ska tycka om den.
Mm.
Typ så.
Men det är jättefint. Och det var inte alls min mening att beröva dig från det där snacket.
Nu har jag fått säga allt jag kom från.
Nu blir presskvinnan jätteglad.
Ja, precis. Ja. Nu får jag godkänt.
Nej, men faktum är
och regisseras då av Eddie.
Som du älskar.
Som jag älskar.
Ja. Nej, men faktum är att genom åren har jag märkt att när jag inte kollar på min dator typ någonting så är det en bra podd liksom.
Ja, men det är ju bra. Då är jag ju glad.
Ja.
Ja, jag känner ju att jag glömmer bort att vi gör podd och bara babblar med dig.
Det är också ett bra kvitto.
Ja, kanske.
Ska vi köra snabbfrågorna
kör!
Också? Vi kör! Vi avrundar med det.
Yes. Och just det, jag ska bara säga. Och sen ska jag göra Tiden i vårt hem på Stadsteatern.
Ja.
Norén med Erik Stubbe. Premiär 3 mars. Också viktigt.
Det är stort.
Det är jättestort och det är jättekult och jättebra.
Jag kommer.
Du, I get you ticket.
Ja, men det är klart.
Du ska faktiskt komma på det här.
Du kanske kan ge mig biljetter som jag kan ge bort
till mina
föräldrar.
Ja, precis. Julklapp. Du kanske inte ska säga det då i en podd. Nej, men du borde faktiskt komma. Den här gick ju på lilla scen. Och sen blev den så framgångsrik. Nu tar de upp den med ett nytt cast, eller halvt nytt cast, på stora scen. Och det är en väldigt bra text. Du kommer tycka om den. Den handlar också om relationer. Men med Noréns lilla touch.
Ja, jag kanske till och med köper min egen biljett gångs skull.
Ja, i alla fall kan du vara tyst om att du har fått den av mig.
Men kan vi få det snart? Det ska, vara en julklapp igen.
Okej, kör snabbfrågan.
Fan vad snål jag är. Usch, usel människa. Nu kör vi. Paradrätt.
Oj, vodkapasta. Mina barn älskar det.
Oj, fan vad intressant. Jag har aldrig ätit det någonsin.
Nej, alltså det var faktiskt min son som hade fått hos sin pappa och så sa han, kan inte du göra det? Och så gjorde jag det och så tyckte han att min var bättre.
Fan, cool.
Och alltså jag är ingen fantastisk kock och inte en av de här, så här du vet.
Nej.
Här. Så för mig var det så, är det så roligt. För de tycker det är så gott.
Mm. Och det kokar bort alkoholen.
Ja, ja.
Så, alltså, vi gamla fyllisar kan också...
Ja, nej, så jag har inte liksom... Nej.
Eller super du ner barnen?
Nej, jag super hemma, inte eller? Ner mina barn. Nej. Det blir bara väldigt gott. Det är ingen alkohol kvar. Så här,
vi må vara medelmåttiga föräldrar, men det finns en gräns.
Jag är inte gammal fyllis.
Jag skojar bara.
Nu drar du ner mig här.
Ja. Kom inte ner i min grupp.
Nej,
vill du inte vara.
Jag har så många andra egna grupper. Tack så mycket.
Mm. Det är bra att vi splittar på grupperna.
Ja, vi får dela på dem lite. Härligt.
På tal om det då, vad missbrukar du?
Oj, inte mycket längre. Fan, alltså jag blev så jävla sansad. Alltså jobb tror jag.
Mm.
Jag är lite av en workaholic. Och det skulle nog faktiskt alla i min närhet säga. Jag älskar ju att jobba lite för mycket för att det ska vara helt sunt.
Mm. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Oh, det är för många, men jag kan ju börja med...
Självkritiken!
Ja, alltså mitt temperament är ibland inte helt bra. Jag blir ju lite för arg. Det går lite för fort till ilskan ibland. Ibland är den jättebra, för jag är ganska modig. Jag vågar stå upp för saker. Men ibland står man ju upp för fort och för fel.
Mm.
Det gör jag, tyvärr. Min ilska är inte bra. Sen har jag... mina barn, alltså man får ju sanningen av sina barn, speciellt när de blir tolv. Min son brukar säga att jag är inkonsekvent.
Mm.
Det är inte heller en jättebra föräldraegenskap. Fast han brukar säga det med, ja, men just att jag är så här, nej men jag kan göra allt för er, jag kan göra allt. Varför hjälper ni inte till för? Mm. Den.
Mm. Ja. Ångesttrigger.
Åh, döden. Mm. Typ.
När grät du senast?
Oj, när jag fick ett jobbigt besked för några veckor sedan.
Mm. Följdfråga på den känns onödigt, du kommer inte svara ändå antar jag.
Nej.
Nej, misstänkte det. Vad lägger du mest pengar på?
Mina barn, utan tvekan. Men till mig själv, kläder, tror jag.
Mm. Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Då vill jag ha två svar. Aha. Dels offentliga bilden och dels dina privata kompisar.
Åh, offentliga bilden. Jag har ingen aning. Jag hoppas att de tänker på mig som en bra skådespelare. Jag tror att jag är ganska mån om att hålla den offentliga bilden hyfsat snäv. Jag bjuder inte på allt. Men jag tror... jag har ingen aning hur folk tänker. Hoppas att de tänker att jag är snäll. Och vill väl. Mina privata. De tror att jag tycker att jag är obrottsligt lojal.
Mm. Bra egenskap. Vi är framme vid poddens sista fråga. Och den lyder. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oj, gud. Fan vad grym fråga och svår. Ja, jag tycker inte om debattklimatet nu.
Nej.
Och jag har svårt att förstå åsikts... Jag tycker att folk är alldeles förtjusta i åsikter. Och har förväxlat det med kunskap.
Bra. Då är vi klara. Hur känns det?
Ja, men, alltså, det känns alltid bra så här. Ja. Och så jag bara, vad har jag sagt? Sa jag något galet?
Tack för att du kom hit.
Ja.
Vi hörs igen nästa måndag, älskade lyssnare.
Ja!
Puss och kram! Hej då!